Kapitel 7, klådan, sidan 118. Följande dag kom det ytterligare namn som stämde in på deras kriterier, och fler än förut. Alla med vaga hänsyftningar till Drakberget när det gällde födelseplatsen. Moraine insåg att hon och Joanne aldrig skulle få se något namn tillsammans med texten "född på Drakbergets sluttning". Det var många som kände till drakprofetian, än bara i de förvanskade versioner som varit vanligast bland enkelt folk. Men även i de mest urvattnade varianterna stod Drakbergets betydelse klar. Ingen kvinna ville erkänna att hon hade fött en son som en dag skulle leda kraften, eftersom det innebar att hennes barn var dömd till ett liv av vansinne och fasa. Hur mycket större skulle då inte hennes ovilja vara mot att medge att hennes barn kunde komma att bli draken återfödd? Att födseln ägt rum på Drakberget kunde hon inte helt förneka, eftersom en sån lögn kunde avslöjas av andra som varit där. Däremot var det ofarligt nog att säga nära berget eller med Drakberget inom synhåll. Och bakom just en sådan halvsanning skulle säkert det barn de sökte vara gömt. Någon skulle vara tvungna att uppsöka alla dessa kvinnor och ställa ytterligare frågor, omsorgsfullt formulerade och framförda med stor försiktighet. Moraine tänkte ut sådana frågor i huvudet, övade på den delikata uppgiften att locka fram fakta utan att avslöja någonting själv. Om modern fattade misstankar skulle hon ljuga igen och förmodligen ta till flykten så snart den som frågade vände ryggen till. Det skulle vara som att spela Dace Jamer med världen som insats. En allt annat en angenäm uppgift, men hon kunde inte låta bli att fantisera om dem. Denna förmiddag fick de även besök av Tamra, som plötsligt kom in just som Moraine stoppade tillbaka sin lilla bok i bältespungen efter att ha skrivit in ett nytt namn. Hon försökte maskera rörelsen som en del av sin nigning, som om överraskningen fick henne att bli klumpig. Hon tyckte att hon klarade det bra, men höll ändå andan inför den ärmelintronandes granskning. Hade kvinnan sett hennes bok? Plötsligt verkade idén med att hellre be om förlåtelse än om tillåtelse inte alls lika hållbar. Om de blev ertappade skulle de inte få vare sig det ena eller det andra. Förmodligen skulle det bara leda till att de blev utskickade till någon bondgård, där de fick arbeta från soluppgång till solnedgång, avskurna från både vänner och studier och förbjudna att leda kraften. Det var det näst värsta straff som noviser och antagna kunde råka ut för. En sista möjlighet att förbättra sitt uppförande istället för att bli avhysta från tornet för alltid. Långt värre än blåsorna de skulle få i händerna var att de för evigt skulle berövas möjligheten att delta i jakten på barnet. Jag som trodde att ni skulle ha blivit mätta på uttråkning igår, sa Tamra slutligen. Moraine andades ut. Särskilt du, Joanne. Joanne rodnade sällan, men vid dessa ord fick hon röda rosor på kinderna. Alla visste hur illa hon tyckte om pappersarbete. Att kopiera text var det straff hon fruktade mest när hon haft något ofog för sig. Moraine sa, listorna hjälper mig att tygla mina tankar, moder. När man väl börjat ge vilseledande svar kom de allt lättare, till och med till den ärmelintronande. Sanningen var att tankarna fortfarande dök upp i hennes medvetande när hon minst anade det, med eller utan listorna. Tankarna på ett spädbarn i snön och en ansiktslös man, och tankar på soltronen, lika mörka de. Hon skulle ha velat bönfalla Tamra att sätta stopp för dessa planer. Men visste att det skulle vara lönlöst. Vita tornet vävde sina trådar lika obönhörligt som själva tidens hjul. I båda fallen bestod trådarna av människoliv, och det mönster som de bildade var viktigare än någon enstaka tråd. För all del, barn, så länge dina studier inte blir lidande. Tamra höll upp ett hopvikt papper som Moraine inte hade lagt märke till, förseglat med ett runt, grönt vaxsigill. Ta det här till Kirene Nagashi. Du bör hitta henne i sin svit. Ge det inte till någon annan. Som om Moraine skulle komma på tanken. Vissa antagna klagade, mycket tyst och aldrig inom hörhåll för fel personer, över att behöva bege sig upp i tornet genom de vida spiralformade korridorerna. Men trots att hon måste gå halvvägs upp till toppen gladde sig Moraine åt alla ärenden som förde henne till Ayanas bostäder. Han kunde lära sig mycket av att se folk där de bodde. Till och med ACG sänkte garden i ett sånt sammanhang. I varje fall lite, tillräckligt mycket för den som visste hur man använde ögonen och öronen. De olika Ayanas avdelningar var identiska beträffande planeringen och antalet rum, men skilde sig mycket i detaljerna. I gröna Ayas avdelning fanns ett svärd i naturlig storlek, inhugget i var och en av de väldiga golvstenarna. Det var svärd av ett par dussin olika sorter, eneggade eller tvåeggade, med raka klingor eller krökta. Varje dörr var prydd med ett snidat svärd med spetsen upp. Svärden var förgyllda på dörrarna till företrädarnas rum och försilvrade eller lackerade på många andra. Korridorerna kantades av höga förgyllda golvlampor med ställningar formade som hillebarder. Mellan dem hängde gobelänger med krigsscener, ryttarattacker, fältslag och berömda slutbataljer, omväxlande med urgamla fälttecken från sedan länge försvunna riken. Många av de senare var fläckiga och fransiga, och alla var bevarade med kraftens hjälp. Ingen ACD hade ridit ut i krig sedan troll och krigen. Men när sista striden kom skulle stridens Aja rida i främsta ledet. Tills den dagen kom kämpade de för rättvisan där denna ofta kunde skipas endast med hjälp av deras väktares svärd. Men det var bara deras sysselsättning i väntan på Charmengaden. Ett annat särdrag var att det fanns så många män här. Inte vilka män som helst förstås. Väktare. De var långa eller korta, breda eller smala, och en rent av tjock. Men allihop rörde sig som lejon eller pantrar. Inomhus bar de inte sina karaktäristiska mantlar, men det var ändå bara en prydnad om man visste vad man skulle titta efter. Man kunde se väktare i alla Ayas avdelningar utom rödas, men de flesta hade rum i torngardets logementen. Eller till och med ute i staden. En grön systers väktare bodde ofta i samma svit som sin ACD. En grönögd väktare vars blygsamma längd kompenserades av hans bredd gav henne en blick när han passerade henne med raska steg, kanske på något ärende. Tre andra som stod tillsammans tystnade när hon kom, men återupptog sitt lågmälda samtal när hon gått förbi. En av dem hade mörka flätor med silverbjällror på arafeliskt maner. En annan hade buskig tarabonisk mustasch och den tredje var mycket mörk i hyn, kanske från Tyr eller södra Altara. Förutom att de rörde sig så graciöst fanns det dock ännu en egenskap de hade gemensam, och den delade de med den tjocke mannen och de andra. En gång när Moraine varit på falkjakt med sina kusiner hade hon sett en hattörn i ögonen, under den rufsiga hettan av svarta fjädrar. Att möta en väktares blick var en liknande upplevelse. Det var inte en vild blick, men den var fylld av självkännedom och vittnade om ett medvetande om sina egna färdigheter, sin kapacitet till våld. Och likväl var det ett tyglat våld, kontrollerat av väktarens egen vilja och bandet till hans ACD. Här ägnade sig männen helt enkelt åt sina dagliga göromål. En smal man med rakat huvud, bortsett från en generisk knut på gässan, stod lutad mot en vägg med ena stövelklacken mot väggen och stämde en fela, Han brydde sig inte om att en annan väktare retades godmodigt med honom och sa att det lät som en fångad katt. Två andra hade tagit av sig rockarna och övade fäktning i en bred sidokorridor. Varje gång någon av dem gjorde ett blixtsnabbt utfall skallrade det om de hopsurrade ribborna som utgjorde övningssvärdens klingor. Ryan Hafton, som på något sätt lyckades se både elegant, graciös och förtjusande ut, trots sin undersättsiga kropp och sitt kantiga ansikte, stod bredvid och hejade på med ett brett leende. "Fin träff, Waylin," ropade hon. "Åh, vilken bra träff, Elias." När det gällde längd och kroppsbyggnad kunde de båda männen ha varit tvillingar. Men den ene var mörk och slätrakad, medan den andra var ljus och hade ett kort skägg. De flinade och rörde sig snabbare och snabbare. Deras svettblöta skjortor klibbade fast vid de breda axlarna och ryggarna. Men ingen av de båda männen visade några tecken på trötthet. Genom en öppen dörr såg Moraine en rundhylt väktare som spelade en värdig melodi på flöjt, medan gråhåriga Jala Banderwin, en respektingivande kvinna, trots att hon var nästan en hand kortare än Moraine, försökte lära en ny väktare stegen i en hovdans. Han måste vara ny, en pojke med röda kinder och ljust hår som inte kunde vara mer än 20 år. Men ingen man blev bunden till en syster utan att ha alla de erforderliga färdigheterna, utom kanske att kunna dansa. Svärdet på Kirines dörr var lackerat i rött, guld och svart. Hennes dörr stod också öppen, och genom den hördes ljudet av glad musik. Moraine hade ingen aning om vad färgerna på svärdet betydde, eller det faktum att det var lackerat. Hon misstänkte att hon aldrig skulle få veta det heller om hon inte själv blev en grön syster. Det tänkte hon nu inte bli, och det grämde henne att inte veta. När hon väl upptäckte någonting som hon inte visste blev okunskapen som en klåda mellan skulderbladen, precis utom räckhåll för hennes fingrar. Det var inte första gången hon lade de snidade svärden på minnet, där hon arkiverade dem tillsammans med ett otal andra saker hon sett i ajarnas avdelningar. Klådan minskade, men hon visste att den skulle komma tillbaka nästa gång hon såg de här dörrarna. De gobelänger som fanns i Kirines salong föreställde krigs- eller jaktscener. Men till största delen var väggarna täckta med bokhyllor i olika stilar och från ett halvdussin olika länder. Förutom ett fåtal böcker fanns här skallen från ett stort lejon och det ännu större kraniet av en björn, glaserade skålar, vaser i sällsamma former, dolkar prydda med guld och ädla stenar och dolkar med enkla träskaft, varav en bara hade kvar innerdelen av en avbruten klinga. Bredvid en slägga vars huvud var kluvet i två delar stod en sprucken träskål med en stor eldsten som skulle ha prytt sin plats i en kungakrona. Ett förgyllt cylinderur som stannat strax före middag, eller midnatt, stod bredvid en stålhandske med svarta fläckar som Moraine var övertygad om var blod. Dessa saker och många andra var minnen från de betydligt mer än 100 år som Corinne hade haft sin sjal. Från tiden före sjalen fanns det färre minnesaker. Bara en rad miniatyrmålningar på den vågmönstrade spiselkransen. Bilderna visade en värdig man i enkla kläder, en rund, leende kvinna och fem barn, varav tre var flickor. De föreställde Corinnes föräldrar och syskon som sedan länge vilade i graven, liksom hennes brors och systerbarn, deras barn och barnbarn och vidare. Det var en smärta som följde med att vara i sig det. Hans familj dog och allt man känt till försvann, utom tornet. Vita tornet fanns alltid kvar. Två av Corinnes väktare var hos henne i salongen, Caryl, En massiv man, vars hår och skägg fick honom att se ut som ett lejon med gyllene man, satt vid eldstaden och läste en bok med stövelklackarna vilande på det siliga gnistskyddet av mässing. En tunn plym av blå rök steg från hans långskaftade pipa. Steppin, som med sina smala axlar och sorgsna bruna ögon såg mer ut som en bokhållare än en väktare, satt på en pall och spelade en livlig jigg på en tolvsträngad långhalsluta. Hans fingrar dansade över greppbrädan med samma skicklighet som någon musikants. Ingen av dem avbröt sina aktiviteter för att komma in en antagen i rummet. Karin själv stod och broderade vid en sybåge på ett högt ställ. Det kändes alltid lika underligt att se en grön syster hålla på med sömnad, särskilt när motivet var ängsblommor, som i det här fallet. Hur gick det ihop med allt våld och död på hennes väggar? Karin var en lång, slank kvinna, som såg ut precis som det hon var. Hennes tidlösa drag var starka och vackra. Och de nästan svarta ögonen var som brunnar, fyllda till bredden med lugn. Till och med här gick hon klädd i ridklänning med smaragdgröna slitsar. Hennes mörka hår med sparsamma inslag av vitt var kortare än både Carills och Steppins och samlat i en tjock fläta som inte ens nådde axlarna. En sån frisyr var förstås lättare att sköta när hon var ute på resa. Karin stannade sällan länge i tornet innan hon gav sig ut igen. Nu la hon nålen på sybågen, tog emot brevet och bröt det gröna vaxsigillet med tummen. Meddelanden till enskilda systrar förseglade Tamra alltid med vax i mottagarens Ayas färg. Hon själv tillhörde alla Ayan och ingen. Karin läste snabbt igenom det Tamra hade skrivit utan att ändra en min. Men redan innan den gröna systern hade läst klart ställde Steppin lutan mot ett bord och började knäppa rocken. Karin la sin bok på en hylla, knackade ur pipan mot härden och stoppade den i en av sina rymliga fickor. Det var allt, men det var tydligt att hon var redo. Trots sina sorgsna ögon såg Steppin inte längre ut som en bokhållare. De var båda pantrar som väntade på en befallning om att börja jaga.
Ska jag lämna något svar, ACD? Frågade Moraine.
Det gör jag själv, barn, svarade Karin och gick mot dörren med raska steg som fick det att frasa mjukt om sidentyget i kjolen. Tamra vill träffa mig i ett brådskande ärende, sa hon till sina båda väktare som följde henne likt ett par jakthundar. Men hon säger inte vad det är. Moraine tillät sig ett hastigt leende. Precis som en tjänare glömde systrarna ofta att antagna hade öron. Ibland fick man veta mest genom att vara tyst och lyssna. När hon var på väg ned genom den dragiga spiralformade korridoren och försökte ignorera kylan medan hon begrundade det hon hade fått veta, kom Joanne springande bakom henne. Det fanns inga systrar inom synhåll, men likväl...
Ett meddelande till, förklarade Joanne, till Aisha Raveneus.
Hon muttrade någonting om brådskande, men det lät frågande. Jag slog vad om att det var samma meddelande som du gav till Karin.
Vad tror du Tamra vill en grön och en grå syster på samma gång?
De grå ägnade sig åt ärenden som rörde medling och rättvisa. Sån rättvisa som skipades genom lagar snarare än med svärd. Det sades att Aisha alltid tillämpade lagens bokstav, oavsett vad hon själv kände, vare sig det var medömkan eller förakt. Det var ett drag som hon delade med Karin, och båda kvinnorna hade haft sina sjalar länge, men det kanske inte hade någon betydelse. Må så vara att Moraine kanske inte var lika duktig på att lösa gåtor som Joanne, men det här liknade onekligen husens spel. Hon såg sig noga omkring, även bakåt. Längre fram i korridoren klippte en tjänstekvinna vekarna på en golvlampa, och två män i livré, varav den ene stod uppe på en hög stege, gjorde någonting med en av gobelängerna. Det fanns fortfarande inga systrar inom synhåll,
men hon sänkte ändå rösten. Tamra vill ha sökerskor som letar efter gossebarnet. Åh, det här förändrar allting. Jag hade fel, Joanne, och du hade rätt.
Rätt och fel om vad då? Vad får dig att tro att hon ska börja rekrytera sökerskor, sa Joanne. Hur kunde kvinnan vara så bra på att lösa gåtor och ändå inte se mönstret här?
Vad kan vara mer brådskande för Tamra just nu än barnet, Joanne, sa hon tålmodigt. Eller hemligare. Så hemligt att hon inte vågar sätta saken på pränt. Detta hemlighetsmakeri måste betyda att hon inte tror att de röda är att lita på.
Det är det du hade rätt om. Och än viktigare. Hur många systrar kommer inte att till en början vilja förneka att pojken verkligen är den som det står om i profetian? Särskilt om han undgår upptäckt tills han är vuxen och redan leder kraften. Nej, vad Tamra tänker göra är att låta systrar som hon vet att hon kan lita på söka efter honom.
Det jag hade fel i var när jag trodde att han skulle föras till tornet. Då skulle han bara utsättas för de röda och andra som kanske inte går att lita på. När Tamra väl hittat honom kommer hon att gömma honom någonstans. Hans utbildning kommer att skötas av hennes sökare, de kvinnor som hon litar mest på.
Joanne slog sig i huvudet med handflatan. Jag tror snart min skalle sprängs, muttrade hon. Allt detta utläste du av två meddelanden, och du vet inte ens vad som stod i dem.
Jag vet en sak som stod i dem, och en annan som inte gjorde det. Det handlar bara om att se mönstren och lägga samman bitarna, Joanne.
Det ska inte behöva vara svårt för dig.
Jaså, Ellie gav mig en järnknut förra veckan, sa att hon var trött på den. Men jag tror att hon helt enkelt inte kunde få upp den. Vill du försöka?
Nej, tack, sa Moraine artigt. Och sen, efter att snabbt ha kontrollerat att det inte fanns några systrar i närheten, räckte hon ut tungan åt den andra kvinnan.
Nästa dag lät Tamra dem gå med ytterligare tre meddelanden. Det första var till Maylin Arganja, det andra till Valera Gorovny. En trin liten brun syster som alltid log och verkade vara på väg någonstans i största hast, till och med när hon stod still. Och det tredje till Ludi Stanin, en benig gul syster, vars långa bistra ansikte ramades in av midjelånga taraboniska flätor, prydda med färggranna pärlor. Ingen av dem yppade någonting om vad meddelandet innehöll, men alla tre hade burit sjalen i betydligt mer än 100 år, och alla tre var kända för att strikt följa lagen. Moraine såg det som en bekräftelse, och till och med Joanne började tro henne. 5 systrar. Det verkade för få för att söka efter gossebarnet. För varje dag som gick fylldes allt fler sidor i deras små anteckningsböcker med namn. Men Tamra skickade inga fler meddelanden. I varje fall inga som de fick leverera. Eldra Najaf blev upphöjd till krönikornas väktarinna för att ersätta Gitara. Och det var möjligt att hon gick med dem. Eller förmodligen snarare skickade de med en novis. Ett tag försökte Moraine och Joanne att diskret bevaka den ämelintronandes ämbetsrum och boningssvit genom att turas om att kika ut genom dörren. Men Tamra hade en stadig ström av besökare. Inte konstant, men stadig. Salens företrädare kunde de lämna därhän, eftersom företrädarna sällan gick utanför staden så länge de hade en stol i tornets sal. Men vem som helst av de andra kunde ha varit sökare, eller inte. Det var oerhört förtretligt för Moraine, den där klådan mellan skulderbladen, precis utom räckhåll för fingrarna. De gav snart upp sina försök att spionera. För det första verkade det meningslöst, och för det andra gick kopieringsarbetet alldeles för långsamt när bara en av dem skrev. Dessutom fick Eldra, som var på väg tillbaka till den ämelintronandes ämbetsrum efter något ärende, syn på Moraine där hon stod i dörröppningen.
Det vita håret var den enda likheten mellan Eldra och Gitara, och Eldras var rakt och lika kortklippt som Kareens. Den nya krönikornas väktarinna var smal, med kopparbrun väderbiten hy. Men det var säkert ingen som hade kallat henne vacker med hennes smala haka och vassa näsa. Det enda smycke hon bar var ormringen. Hennes klänning var sydd i blått ylle, fint vävt men enkelt skuret. Och den djupblå stålan över hennes axlar var inte mer än 2 fingrar bred. En helt annan sorts kvinna än Gitara. Vad tittar du på, barn? Frågade hon vänligt.
Bara på systrarna som går in och ut ur den ämelintronandes ämbetsrum, är sig det.
Vartenda ord var sant.
Eldra log. Drömmer du om sjalen?
Då vore det kanske bättre att du ägnade din tid åt att studera och öva.
Vi lyckas hinna med båda det, är sig det. Och det här arbetet ger mig någonting att tänka på.
Vilket också var sant. Sökandet efter gossebarnet upptog varenda bit av hennes medvetande som inte ägnade sig åt tankar som hon helst inte ville tänka.
Eldra fick ett bekymrat väck i pannan och la handen på Moraines kind, nästan som för att känna efter om hon hade feber.
Plågas du fortfarande av de där andra drömmarna? En del av de bruna vet mycket om örter. Jag är säker på att någon av dem kan ge dig någonting att sova på om du behöver det.
Det har Varins idé redan gjort.
Moraine hade fått ett hopkok som smakade vedervärdigt, men hade hjälpt henne att sova.
Synd att det inte hjälpte henne att glömma mardrömmarna som kom tillsammans med sömnen. Drömmarna är inte så farliga längre.
Ibland räckte inte tvetydiga ordalag.
Nå, så bra.
Eldras leende kom tillbaka, men hon hötte milt förebroende med pekfingret framför näsan på Moraine. Likväl passade sig inte för en antagen att stå och dagdrömma i korridoren. Om jag ser dig göra det igen blir jag tvungen att göra någonting åt det. Förstår du?
Ja, ej ser det. Det var slut på spioneriet.
Moraine trodde att hon snart skulle skrika högt av den där fördömda klådan.